Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Ska ni vara till nyhetshelgen nummer 42. Har du det bra, Maria?
Jag är lite stressad idag av en människa som har en tid att passa, så jag känner mig alldeles spattig.
Ja, precis. Vi kommer igång lite för sent. Men så att vi kör så det ryker här bara och säger att idag så heter programmet Verklighetens folk. Och på bilden ser ni ju den alldeles verkliga Ebba Busch Thor. Och Verklighetens folk var ju faktiskt ett, vad heter det? Mantra heter det inte? Det myntades i alla fall, eller det gjordes bekant av Göran Hägglund som var Ebbas företrädare.
Mm, det stämmer, och det verkar som att Ebba vill spinna vidare på den tråden. Vi tycker är intressant. Hon har ju gett en beramad intervju i veckan till Chang Frick och Nyheter idag, som vi ska titta på ett litet klipp ur.
Ja, så ska vi prata om veckans Lamotte. Det är mycket som händer runt Lamotte hela tiden, och det är väldigt många som har ont av oss så kallade swish-journalister. Det ska bli intressant att prata lite om det. Och så har vi nätkvålanter.
Just det. Vilka det är, det får ni veta om en stund. Men du, Ingrid, nu är jag väldigt nyfiken på kungamakaren i Kabul. Vem avses där?
Ja, det är den här fantastiska politikern som, ja, alltså, det visar sig nu, vi pratade om honom för några veckor sedan, Razak, vad han nu kallar sig, lite olika beroende på vilket land han befinner sig. Han har i alla fall bott i Sverige ett 20-tal år och gått på bidrag och alla möjliga sådana vanliga saker. Nu har han då, och sen åkte han då tillbaka till Afghanistan och blev politiker i något parti som det gick väldigt bra för nu i valet nyligen. Nu har det då kommit fram, jag tror det är Samhällsnytt som gjorde det här skopet som har grävt vidare. Jag är väldigt glad för att alternativmedierna gräver vidare i varandras nyheter nu, för det är ju så de lever liksom, och det är ju så vanliga medier alltid har arbetat, att man sitter inte bara där sura för att man inte själv hade nyheten, utan man gräver vidare och så kanske man hittar någonting som är minst lika intressant. Och det gjorde Samhällsnytt när de kom fram att den här Razak Ahmadzai, han har då tillhört någon slags tortyrstyrka i Afghanistan, och detta visste myndigheterna, ändå fick han uppehållstillstånd i Sverige, men han nekades medborgarskap. För har man deltagit i en tortyrstyrka, så då anses man faktiskt inte vara berättigad till ett svenskt medborgarskap. Det är första gången jag har hört att man inte får ett svenskt medborgarskap.
Ja, vi är ju, Sverige är ju lite av en fristad annars för allehanda folkmördare och torterare. Men den här figuren, han tillhörde tydligen då den afghanska säkerhetstjänsten CAD under 80- och 90-talet. Och det var någon slags, om jag förstår det rätt, någon slags utskjutare till KGB. Eller en del av KGB. Så han är någon typ av vänsterextremist, om jag tolkar det hela rätt, vilket ju är intressant. Så han är en sån som har liksom verkat för att Afghanistan skulle bli ett kommunistland. Och då var det tydligen så helt korrekt att vad heter de, talibanerna, de typ torterade och kastrerade och mördade sådana som han. Så det är helt rätt att han var absolut svävade i livsfara i hemlandet. Men sen
sen när är det vårt ansvar att ta hand om folk som kan torteras för att de själva har utfört tortyr? Det är helt sanslöst. Och vi ska inte tro att det är för tid och evighet, utan hade han bara stannat lite till så hade han kunnat bli svensk medborgare. För vi tillämpar den så kallade 25-årsregeln. Så den som har deltagit i massmord, tortyr och liknande måste bo i Sverige utan avbrott i minst 25 år. Se ni de fina människor igen, förstår du?
Fast vi har ju några afrikanska krigsförbrytare som faktiskt har dömts rätt så långt i efterhand. Mm. Som har varit inblandade i Rwanda-konflikten bland annat. Om huruvida de var medborgare eller inte, det är jag lite osäker på.
Nej, men man visste väl inte om att de hade deltagit i folkmord. Utan de smög ju hit under helt andra skäl. Liksom. Och sen så kom det fram och då dömdes de. Men nej, jag tror inte de har fråntaget sådana medborgarskap. Det påstår så att man inte kan det.
Jaha, ska vi hoppa rakt på veckans Lamotte-nytt?
Det tycker jag. Du kan väl sätta oss in i vad det här är för någonting.
Mm. Jag såg att Lamotte skrev på sin Facebook väldigt upprört tidigare idag, eller om det var igår, sent igår kväll, att priset för årets mest sinnesförvirrade artikel går till Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten. Och vad har då den här Mattias Karlsson gjort? Jo, han har i en lång och ganska gråtmild artikel beklagat sig över Lamotte, att Lamotte har hängt ut honom. Han och Joakim Lamotte har haft någon slags konflikt. Lamotte har liksom företrätt mobbade svenska tjejer på en skola, medan den här Karlsson då har tyckt att det är nog bara så att de här flickornas föräldrar är rasister. Så det här är en historia som går en bit bakåt i tiden. Men det roliga och det intressanta med det här är att den här politiska chefredaktören, observerar, det är inte en människa vem som helst, utan i allra högsta grad en offentlig person. Det intressanta är att han känner sig uthängd av att Lamotte citerar honom.
Jag vet inte vad man ska säga om detta. Det är så dumt så det är inte klokt. Liksom. Normalt sett så brukar journalister tycka att det är jättebra när deras artiklar citeras. För då är det ju ännu fler som får kännedom om dem. Men av någon anledning så verkar han inte vilja stå för det han skrev. För de här tjejerna hade ju då blivit mobbade och trakasserade av så kallade nyanlända. Mm. Och det var ju därför den här Mattias Karlsson, kul att han heter just Mattias Karlsson förut. då hade han ju då liksom fått till det att nej, men det var ju säkert bara föräldrarna till de här flickorna som var rasister, och man anklagade nyanlända. Vadå anklagade de? Det är de som har gjort det, så är det ju de som har gjort det. Och det är ju de som beter sig illa mot de svenska flickorna. Nej. Den här Mattias Karlsson, han tyckte ju att det var fruktansvärt. Och så påstår han nu att han är felciterad. Men Lamotte skriver ju, han har ju tagit exakt hans egna formuleringar. Mm. Där han skrev just att föräldrarna nu var rasister, och att det var där problemet låg.
Ja. Och i en som sagt väldigt gråtmild ledarartikel så skriver den här Mattias Karlsson: beskrivningen av verkligheten har blivit en kamp. Och han är själv, ni kan ju tänka er vem som spelar honom i filmen. Det är ju typ George Clooney eller någon sån. Den verksamhet som Joakim Lamotte bedriver kan inte kallas för journalistik. Han är helt enkelt inte trovärdig. Jag kan inte säga det utan att fnissa. Det här med trovärdighet, det är det nog många som borde ta sig en funderare kring.
Jag menar, till
exempel.
Och vad bygger de då detta på? Jo, väldigt ofta är det ju just det faktum att Lamotte och vi och Katarina Janouch och alla de andra lever på pengar från läsarna.
Mm.
Som om det i sig skulle vara någonting skamligt. Swish-journalister. och så kallar de sig själva för oberoende journalister. Som om det faktum att de har betalats med våra skattepengar, det vill säga pressstöd, skulle göra dem oberoende. Vi är oberoende. Eftersom vi lever på den fria marknaden. Och det är bara så länge våra läsare, tittare, lyssnare tycker att det vi gör är viktigt och intressant och välskrivet och vältänkt, som de fortsätter att ge oss pengar. Tänk om Mattias Karlsson och de andra MSN-journalisterna skulle leva på läsarnas pengar. Ha! Man har inte klarat sig en vecka.
Nej, det hade de inte, därför att det är ju ingen som vill. Det är ju det också att de, att vi är opinionsbildare, det är vi ju helt öppna med. Och vi är ju öppna med var våra politiska sympatier ligger och allting. Men det löjde töntiga med de här människorna är att de ska låtsas som att de inte har några åsikter alls. Nej. Och det är ju, jag hade en beef med någon på Twitter i veckan om detta, apropå det här med swish-hora, då, att vi kallas så numera. Mm. Mm. och den här killen tyckte väl då att, nej men, jag tror att han tänkte så här att de swish-beroende journalisterna, eller vad som jag säger, alltså vi som lever på donationer, vi gör då bara journalistik som behagar våra lyssnare och tittare. Vi förstår hur de tänker där. Liksom. Ja. Men frågan är ju, skulle ha Joakim Lamotte, alltså när han är ute, om vi nu tar honom då som exempel, när han är ute med sin mobilkamera så filmar han ju bara det han ser. Mm. Och alltså det går ju inte, det är svårt att fejka det. De menar väl antagligen de här människorna att hans blotta närvaro piskar upp en stämning och skapar en falsk bild av verkligheten. Hade inte Joakim Lamotte stått där med sin mobilkamera så hade alla de här unga männen varit tysta och lugna och suttit och ätit en glass.
Ja, precis. Som om inte anledningen till att han åker till olika ställen är just att det redan har rapporterats om en massa oroligheter där. Och då vill han åka dit och prata med folk som bor där och som har något att säga. Nej, men jag menar, det är så idiotiskt, därför att det är klart att man kan säga att de är ju, om de påstår att vi skriver om sånt som behagar läsarna och lyssnarna och tittarna, så kan man ju säga att de är i alla fall helt motsatsen till det. För de gör ju allt för att reta upp sina läsare och liksom fylla dem med lögner och få läsarna att avsky dem, just därför att de inte skriver sanning. Faktum är ju så här att du och jag till exempel, vi skriver om sånt som intresserar oss, som vi tycker är intressant. Mm. Och sen lockar vi till oss människor som tycker som vi. De kanske inte visste att de tyckte det förrän de lyssnade på oss eller läste en artikel och sa att det där var ju riktigt intressant. Det har jag inte läst någon annanstans. Gud vad spännande. Det är ju vår filosofi. Och vi har ingen chef. Vi är våra egna chefer. Och vi har ingen som kan säga så här: det där skriver ni inte om, för då tar vi pengarna ifrån er. Eller ger er sparken. Så vi är ju fria och oberoende på ett helt annat sätt än vad mainstream-journalisterna är.
Mm. Ja, det är en väldigt märklig kökenmödding, tror jag, av olika saker som gör att mainstream-journalisterna blir så extremt provocerade och hotade av swish-journalistiken. Mm. Det är nog dels att de, som du och jag har varit inne på tidigare, känner någonstans att de inte själva har riktigt rent mjöl i påsen. De har lite dåligt samvete, de har någonting som gnager, att det jag håller på med är inte riktigt rätt och det var inte det här, det var inte därför jag blev journalist och sådär. Och sen är det väl också att de känner att de blir utkonkurrerade.
Mm. Visst.
Så att, och en tredje orsak är ju då att det framkommer en verklighet som de inte vill ska vara synlig överhuvudtaget. Men det var en av veckans roligaste, helt klart, uthängde av att bli citerad i egen artikel.
Ja, visst, ja, det är helt makalöst. Men du, jag läste, men alltså själva länken fungerar inte, för man kommer bara till Nya Värmlandstidningens första sida. Men det var ju bra att jag skrev ner det citatet som jag tyckte var så bra. Och det är alltså en ledarartikel som går till storms mot public service och hur de ser på sitt uppdrag och att de tror att man måste ha public service för att vidmakthålla demokratin. Mm. Och då skriver han till exempel så här, till exempel: public service har aldrig funnits för demokratins skull, utan för det rakt motsatta, för statens skull, för att staten ska kunna kontrollera medborgarna. Precis det rakt motsatta mot hur det bör fungera i en demokrati.
Det är helt, helt sant. Mm. Och egentligen en fullständig självklarhet när man tänker efter. Vadå public service? Alltså, ja. Det är klart att det är statspropaganda det handlar om.
Visst, men alltså i Sverige har vi ju litat på våra politiker och vi har litat på våra medmänniskor. Och därför så var vi ju så enkla att hjärntvätta och att leda i den här riktningen som har liksom gett oss Absurdistan. Men det är klart att på en fri marknad där man måste göra produkter som människor vill ha. Och där kan ju frodas allt från vänster till höger och från norr till söder, så att säga. Mm. Och därför är ju de, har ju de bättre demokratier än länder med public service.
Mm. Och sen är det en annan sak också som jag vill säga, och det är ju det här att det är upp till dig som journalist om de som konsumerar det du producerar uppfattar dig som trovärdig eller ej. Det är upp till dig att lägga fram, så att säga, bevis för att det du säger är sant.
Mm.
Och om de som tittar och lyssnar och läser tycker att jo, men det låter ju trovärt och det verkar stämma, och själva kan kontrollera uppgifterna dessutom. Mm. Du kanske lägger mycket länkar. Kolla inte här, ni behöver inte lita på mig. Kolla här liksom.
Men det gör ju inte de. Och många av de här
vi gör ju alltid det.
Ja, men det här är ju journalister som att nu jag är ju så gammal, men jag har ju hängt med. Och det här är många journalister som inte har riktigt fattat att tiderna är nya. Man kan inte bara sitta där på sin piedestal och tala om för folk hur det är och bara utgå från att de ska lita på dig. Nej, utan precis. Här visar vi då, liksom, alltså jag har plockat fakta härifrån och härifrån och härifrån och härifrån. Och här kan ni själva kolla så att det är rätt citerat och så vidare och så vidare.
Mm. Öppna kort kan man ha om man litar på sig själv och sina uppgifter.
Mm. Visst. Mm.
Så är det. Ja. Och nu då?
Ja, nu är det veckans väljarna flyr Socialdemokraterna.
Det är ett återkommande, liksom stående inslag som vi har i podden.
Ja, just, men det är ju det att det är ju så intressant. Alltså det är verkligen ett skifte i svensk politik. Och det är väldigt intressant att det händer just i de, liksom, de sista skälvande minuterna av 10-talet.
Mm.
Ja. Och tänk på det, att det har vi liksom aldrig riktigt kallat det.
Nej.
Alltså när man tänker på så tal så pratar man om 70-talet, 80-talet, 90-talet. Men sen så blev det något konstigt där med 00-talet och det hängde i. Men ja, det var ju 10-talet. Vi har några flämtade timmar kvar. Att det just då visar sig att partiet som dominerade svensk politik i princip under hela 1900-talet nu håller på att implodera. Mm. Så därför är det viktigt att prata om det många gånger. Och då är, nu är det då Lena Melin som igår la ut en artikel med någon ny undersökning som Demoskop har gjort för Aftonbladet. Och står det så här: knappt en fjärdedel av alla S-väljare tycker att Stefan Löfven är en av partiets svagaste punkter. Jag vet inte varför hon skriver knappt. Hon skulle väl skrivit nästan en fjärdedel, för det är ju rätt många.
Mm.
Ja, och 7 av 10 tycker att partiet har gått för långt åt höger.
Ja, och med det kan man ju misstänkas, kan man misstänka att det handlar om de kompromisser som man har varit tvungen att göra i januari överenskommelsen ju.
Ja, precis. Det är inte så mycket högerpolitik egentligen. Och jag menar vänster
liberal politik.
Ja.
Det kallar väl Annie Lööf det själv, tror jag.
Mm.
Mm. Jo, nej, men det är säkert sånt som just S-väljare, det är ju viktigt för dem med arbetsrätten och med, ja du vet, det här med inte marknadshyror, vad är det mer de har fått, arbetsförmedlingen. Ja, det är ju alla de här punkterna som är så himla viktiga för Annie Lööf, och det är ju därför den där alliansen är så ohelig, därför att de står egentligen så extremt långt ifrån varandra.
Mm. Ja, eller så skiter sossarna i vilket bara de får sitta vid makten. Det är bara det att deras väljare tycks inte lika övertygad om att sossarna kan få föra precis vilken politik som helst, bara de får sitta vid makten. Och det är väl det som visar sig nu, att det har tagit så lång tid för svenskar att inse att sossarna är inte det där mysiga, snälla partiet som vill alla väl. Ungefär den inställningen jag hade när jag var barn. Pappa, när jag blir stor ska jag också bli socialdemokrat. För att det var det finaste jag kunde tänka mig.
Ja,
ja.
För då var man snäll.
Ja, för då var man snäll. Då var man inte en sån elak moderat som bara ville att fattiga skulle svälta ihjäl och sånt.
Men berättade inte jag det för dig rätt nyligen att Lena Endre, skådespelerskan, sa det. En vänstermänniska är en snäll människa.
Mm.
Mm. Och det är då en vuxen person som säger detta och inte en 6-åring som när du,
ja,
du vet.
Ja, ja, ja,
så att uppenbarligen är det en föreställning som finns hos väldigt många. Och här har vi ju naturligtvis förklaringen till att Jonas Sjöstedt ser, alltså hans siffror ser bra ut. För att de som tycker att sossarna har kompromissat för mycket och att de här jök-överenskommelserna, jökpunkterna är för långt åt höger, de går ju till Vänsterpartiet då, företrädesvis.
Mm. Visst. Men det är ju också intressant att de har frågat de socialdemokratiska, alltså de som säger att de fortfarande ska rösta på Socialdemokraterna, så menar de att partiets svagheter är invandring och integration samt Stefan Löfven.
Det är inte så bra när liksom de egna väljarna inte gillar partiledaren. Det var ju liksom det som kanske i första hand gjorde att Åsa Romson fick försvinna ut genom en bakdörr. Det var väl att inte ens Miljöpartiets egna väljare stod ut med henne, eller?
Ja, visst, visst. Och jag hittade en krönika här av Ann-Charlotte Altstadt. Var länge sedan man läste något av henne. Hon skriver nu med något som heter Lag och avtal. Och hon skriver då om det här med, hon skriver att på 80-talet så brukade hon titta på Spanarna på Hill Street, den här gamla polisserien, och satt och liksom skrattade åt att han förhandlade med gängledare om revir och knarkhandel istället för att sätta dem i finkan. Vi kände lite småskam, sen belåtenhet över att Sverige aldrig skulle bli ett sånt tokigt land som USA. Här fanns inga getton, inga kriminella som behärskade stadsdelar eller tonårsgäng som rånade barn på jackor och dojor. Välfärden skulle aldrig bli privat eller skolan fallera och så vidare och så vidare. Men så i slutet av den här artikeln skriver hon någonting som jag tyckte var väldigt intressant och som jag håller med om. Nämligen att den är så här. Sossarna har bara ett existensberättigande. Att slå vakt om välfärdsstatens moraliska ekonomi. Släpps det historiska uppdraget har partiet lyckats förfrämliga inte bara en klass utan ett helt land inför sig självt. Och så tror jag det. Det är därför sossarna nu äntligen rasar. Därför att folk har kopplat ihop sossarna med välfärdsstaten.
Mm.
Och nu när de ser inte bara det att våra pengar ska gå till människor som aldrig betalar skatt här och har bättre förmåner än vad vi har, utan att de inte själva får den sjukvård de behöver, barnen får inte rätt skola och förskola och allt det där, då är det slut med sossarna.
Mm. Ja, det ligger väldigt mycket i detta, det är jag helt övertygad om, och att S har varit en garant för trygghet, eller att många har satt ett likhetstecken mellan S och trygghet. Och när samhället då är så extremt otryggt, alltså förutom att samhällskontraktet har upphört i vad det gäller sjukvård, polis, alltså alla de här samhällets service, och den allmänna känslan också av otrygghet ligger ju framförallt S i farten. Och det är ingen tillfällighet, Ingrid, att Stefan Löfven inför valet satsade på att göra den här korvkiosksfilmen. Som skulle kunna varit filmad, men det var väl inför riksdagsvalet, det var inte inför EU-valet.
Nej, jag tror det var riksdagsvalet.
När Stefan Löfven, alltså de har fraktat, alltså det var en sån fantastisk liten film, alltså. De har lyckats hitta någon gammal relik, sån 50-tals korvkiosk, och fraktat den till något område där bakgrunden fortfarande kan, det skulle kunna vara Sverige på 50-talet, och där kommer Stefan och han vill ha en korv med bröd eller en grilla med bröd eller vad det är, och det är liksom så här, det är verkligen Åsa-Nisse feeling, va? Och det är ingen tillfällighet att de satsar på, att de trycker på just de knapparna, för de vill att svenskarna ska tro att Sverige är som, fortfarande är som på 50-talet.
Ja, men det kan vi ju inte tro, för det räcker att vi går utanför dörren så ser vi ju att det är inte så längre. Var det inte i den filmen också de hade bytt ut en massa utländska barn mot svenska barn som lekte på skolgården?
Japp. Ja, jo, det är helt fantastiskt. Så det är verkligen så här Potemkin-kulisser, alltså fullt ut, alltså som man gjorde i gamla Sovjet, byggde upp liksom kulisser så att det såg jättebra ut och så fanns det ingenting bakom. Ja. Ja, gode gud.
Sen så tycker jag det var intressant att vi har ju pratat om det här att det är muslimfalangen som nu leder Socialdemokraterna. Alltså att de satsar bara på muslimska röster, eller invandrarröster framförallt. Men de flesta invandrare som har kommit de senaste 20 åren är ju muslimer. Och så har vi sagt att jaha, vad intressant, då kommer partiet Nyans, muslimpartiet. Och då kanske de tar en massa röster ifrån sossarna. Och så har vi då spurtat att möjligtvis så är sossarna lite nervösa över detta. Och vad händer då? Jo, en socialdemokratisk riksdagsledamot som heter Magnus Manhammar. Han skriver en debattartikel på Aftonbladet. Förpassa islamofobin till historiens skräp. Hög. Och så handlar det alltid, alltså jag kan läsa början här. Hoten och hatet mot muslimer urholkar vår demokrati. Steg för steg har vi sett hur högra extremisternas islamofobiska agenda har normaliserats och letat sig in i den offentliga debatten. Det är vårt gemensamma ansvar att förpassa rasism och diskriminering till historiens skräphög. Alltså, kom in i matchen. Ja. Är det någonting som hittar demokratin så är det den muslimska massinvandringen, eftersom muslimer enligt sin ideologi inte får ha demokrati.
Han har inte ens fattat så mycket som att ordet islamofobi är helt ute och liksom inte används längre.
Nej, det har du faktiskt rätt i. Det senaste året är det inte många som på allvar har kallat någon för islamofob.
Alltså du och jag spår ju för... Kommer du ihåg att vi spårde för inte så länge sedan, om det var Paul Joseph Watson eller vem det nu var som berättade om att den som hittade på ordet, någon sån vänsternisse, till och med han har tagit avstånd från det nu. Eller om det var Molyneux eller någon som berättade den ganska intressanta historien om att till och med han kom på att nej, det blev inte riktigt bra, det blev inte riktigt rätt där. Och han rekommenderade att man inte använde det därför att det var så missvisande.
Ja, visst.
Mm. Just det. Ja, nej, men det...
De är nog lite nervösa där på Sveavägen 68, förstår du?
Ja, det är jag fullständigt övertygad om. Fåglarna har inte kvittrat någonting om hur stämningen är för tillfället.
Jo, du förstår, det hände någonting väldigt intressant här på förmiddagen. Jag var i kontakt med en kvittrande fågel som berättade att det kommer massor med rapporter inifrån Sveavägen 68 att... Ja, inte i och för sig, men man kan säga så här, Maria är synsk. För vem är det de pratar om? Maggan är inte så bra, Magdalena Andersson, och Sheikhen Arabi verkar inte vara populär. Aida! Hastulujaps.
Hadzi Alic.
Och knappt hade jag fått höra det förrän Expressen kommer med en artikel. S-profilen vill strama åt invandringen. S-profilen Aida Hadzi Alic vill att partiet ska ta efter den danska modellen. Stram invandring på socialdemokratiskt vis. De har ändå visat att de har ordning och reda i den här frågan, säger hon till DN och syftar på de danska socialdemokraterna. Och det här är ju så roligt nu. Alltså ni som inte har sett alla program, ni kanske inte fattar vad jag pratar om. Men det är så här att vi har pratat flera gånger om vem som ska ta över efter Stefan Löfven. Och då har ju mina frågor sagt att de två hetaste namnen, det är finansminister Magdalena Andersson och civil inrikesminister. Nej, de byter ju.
Nej, socialförsäkringsminister.
Ja, socialförsäkringsminister. Så är det. Ardalan Shekarabi. Och då slängde du in bara sådär, tjuff! Ja, men har du tänkt på hon, den där Aida, hon som försvann? Verkar inte, kunde inte hon vara någonting? Ung, invandrare, kvinna, lite fräv sådär.
Och initialt så tyckte du, nej, men vadå? Men när vi hade malt en liten stund så började du också, ja, men det kanske inte är så dumt. Nej. Och grejen är att hon har redan haft sin skandal, ja. Nämligen att hon åkte fast för rattfylla. Vi har Öresundsbron. Jag menar, det var ju inte någon... Alltså, nej, vad hade hon? 0,4 eller 0,2?
Ja, hon hade druckit 2 glas vin under kvällen. Ja.
Dumt, men det var liksom inte så att hon var inte Lennart Hyland pi-promille-nivå. Så att, och det är redan avklarat. Hon fick avgå då från det hon, vad hon nu var. Hon var väl minister, visst fanns hon det?
Ja, hon det.
Ja. Så hon fick lämna det uppdraget, sitta kvar i riksdagen och liksom steppa tillbaka en stund. Och som vanligt inom sosseriet så är det ju det. När man har fått sitta i skamvrån en stund så kan man studsa tillbaka igen. Typ alla liksom Ygeman då till exempel och vilka det nu är. Och då tänkte jag direkt att hon är så rätt på så många punkter. Invandrare, kvinna, hyfsat ung, fräsch, tilltalar både svenskar och invandrare. Alltså hon är vältalig, hon verkar ganska smart. Ja, det är mycket som är rätt där alltså. Så att, jag är inte synsk, jag tänkte bara lite logiskt.
Men det var roligt.
Ja.
Vi tycker det är så roligt när vi får rätt.
Ja, vi älskar ju det. Ja.
Och det är väldigt intressant att de nu låter henne komma med det här utspelet. För jag tror ju absolut inte att det är någonting hon själv har hittat på. Utan de låter henne ta det här. För att tidigare har ju liksom svenska sossar knappt velat höra talas om de danska sossarna. Eftersom de, som vi har konstaterat, står till höger om SD när det gäller liksom invandringsfrågor.
Precis.
Och nu säger hon att ja, vi ska nog titta på hur de danska sossarna har gjort det här. För att de har faktiskt ordning och reda.
Det är ju så här att om vi ponerar nu att sossarna vill faktiskt på riktigt strama upp invandringspolitiken. Vi behöver inte gå in på hur de verkligen vill. Eller, men vi säger att vi ponerar att de vill det. Då kan det vara svårt för blonda Magdalena Andersson att torgföra det.
Ja.
Utan att det blir en backlash för dem. Mm. Men om en ung invandrarkvinna säger det. Det är lite samma som med Hanif Bali i Moderaterna. De knuffar fram Hanif Bali för att säga det tuffaste.
Yeah.
Därför att han är själv liksom talibanskägg i iranier. Så att, då kan de inte säga så mycket. Eller han har ett skydd av det i alla fall.
Ja, precis. Det är svårt att kalla dem rasister och nazister. Ska säga, hon var ju alltså gymnasie- och kunskapslyftsminister. Ja, de hittar på.
Gud, vilken dum titel. Ja.
Hon kommer ju från Bosnien. Och där är det ju många muslimer. Men om hon är muslim så är hon ju i alla fall inte, hon går ju inte runt med huckle.
Alltså de flesta, åtminstone var det så tidigare, bosniska muslimer gjorde inte det.
Nej, jag vet.
Så att,
de kan vara muslimer ändå, fast de är ju ett bättre sorts muslimer eftersom de oftast inte tror så himla stenhårt på det. Men sen vet man aldrig vilken sida de står på om det.
Vi kan säga så här, de är europeer, vilket är en liksom, vilket motverkar en del onda effekter.
Precis. Men det är ju roligt. Jag tror vi hoppar över det här med Stefan Larssons kopplingar, Stefan Löfvens kopplingar till organiserad brottslighet.
Slänger hon ur sig bara sådär utan att förklara någonting alls.
Ja, vi kan låta länkarna ligga kvar. Det är Samnytt som har skrivit några artiklar om det här och att det handlar om tiden när han jobbade för facket. Och tydligen så hade de då någon ekonomisk tvist med någon och så skickade de dit en slags torped.
Som i filmens värld i USA är det ju facket i allra högsta grad kopplade till maffian ju. Det kanske är så i Sverige också. Vem kan liksom se framför sig hur Stefan Löfven är en så här tuff maffia boss typ. Alla Sopranos med cigarr och så cool är han inte.
Det är väldigt svårt att se det framför sig faktiskt. Något som Sanna Reimann skrev en intressant ledare i Expressen idag.
Ja.
Och frågar sig varför alla är förvånade över det här med brottsligheten. Det kommer ju nya rapporter. Nu idag var det liksom aldrig varit så många sprängningar som nu. Och ja, det räcker ju att man vaknar på morgonen för att inse att Sverige inte är Sverige längre. Och så skriver hon då, hur är det möjligt att experterna på området är paffare över den grova kriminalitetens utbredning än de flesta jag känner? Och det är ju verkligen en intressant fråga. Och hade nu journalisterna gjort sitt jobb så hade de ju också ställt den frågan. Men alla journalisterna vet ju att både de och politikerna har känt till detta i decennier. Men de har ägnat all sin kraft åt att försöka låtsas att det inte var så.
Ja, precis. Hon spinner en intressant tes här om att Josef tydde drömmar åt fara och sådär. Och att man liksom kan ana sig till att journalisterna i många fall ägnar sig åt att inte tyda drömmar. Men att liksom, ja, de samarbetar med myndigheter, politiker, makten. Och spinner liksom det narrativ som gagnar dem själva och etablissemanget bäst. Eller det de tror gör det i alla fall.
Det som ständigt förvånar mig, det är ju att de här människorna, alltså regeringen, de styrande myndigheterna, allt det. Det kan ju inte vara fullblodsidioter överallt. Någon måste ju ändå ha suttit på Brå och liksom sett att det här kommer ju gå åt skogen. Mm. Ja, men vi låtsas inte om det, vi skjuter det framför oss. Ja, men ändå kommer det ju att explodera. Och vad hjälper det? Då har ni suttit vid, men sen då? Folk kommer ju att bli rasande.
Men tror du inte, nu är vi igen med uttrycket normalcy bias, alltså normalitetsbias, att man även om, du vet, du kommer stävande med Titanic i full fart, du ser isberget är på väg, så väldigt många människor reagerar då genom att tänka, jaja, men vi hinner säkert styra undan långt innan vi kommer dit. Fastän det är helt uppenbart, det är ingen som styr åt något håll, det är ingen som styr båten överhuvudtaget.
Nej, och det kan man ju tänka sig att passagerarna på Titanic, det var ju massor av dem som stod och tittade och som inte gick i livbåtarna. Det var ju fullt med tomma platser i livbåtarna, därför att de var drabbade av normalcy bias. Men en kapten på fartyget kan inte vara det. Nej. Och det är det jag menar, alltså regeringen och chefer på myndigheter, de kan inte sitta där och lida av normalcy bias. Alltså de kan ju låtsas det inför varandra och så, men någon gång måste de ju vakna på natten med, och kallsvettas och tänka, det här kommer att gå åt skogen.
Ja, men okej, då kommer nästa tes, att det är Sverige som är utmärker sig. Sverige är speciellt, Sverige är fredsskadat, svenskarna har en övertro på myndigheter och du vet staten, att det är så, alltså i andra länder kanske folk hade tagit till sig och sett isberget och erkänt att vi är på väg rakt mot ett isberg, men i Sverige så sitter det så långt inne för det kan inte hända. Mm. Alltså i Sverige har det varit så himla länge varit så, nej men det här är ju Sverige, vad tunt du det. Som Ann-Charlotte Altstadt var inne på i sin artikel där, i sin krönika, att vi satt och fnissade på 80- och 90-talet och hur det var i USA, lite sådär självgott att ja, det kan ju minsann aldrig hända här. Och verkligen en total villfarelse att sådana saker kan inte hända. Det är en naturlag att det inte kan hända i Sverige.
Jag vet, och det är därför det har kunnat gå så väldigt långt. Men nu, alltså de som har suttit med informationen, för ingen ska ju inbilla mig något annat än att regeringen och de på Brå har vetat om det här. Men sen har de låtsats att det inte var så farligt och de har fått Brå att ändra sina siffror och att uttrycka det på ett lite mer positivt sätt. Men de måste ha fattat att en dag så kommer det att spränga så många bomber och skjuta så många människor och våldta så många kvinnor att det spelar ingen roll längre hur drabbade av normalcy bias svenskarna är. Hur mycket de tror att Sverige ska klara allting om de inte vågar gå utanför sin ytterdörr av rädsla för att bli rånade, våldtagna och skjutna.
Mm. Men du vet, då tror jag väldigt många har befunnit sig på en mental plats där det scenariot är helt otänkbart. Alltså det kommer att hända, någon typ av mirakel kommer att inträffa innan det. Så kommer allting bara vända helt magiskt. Ungefär som du vet i Shakespeare in Love, att genrepet är allt, går alltid åt skogen. Men så blir premiären alltid jättebra på ett magiskt sätt ändå. Mm.
Om nu våra politiker hade varit troende kristna så hade jag kunnat köpa den förklaringen. Ja. Men var skulle den magin komma ifrån när de själva har kastat Gud över bord och styr i liksom högsta fart mot isberget? Ja, jag vet, men alltså, jag har så svårt för detta eftersom jag själv tänker hela tiden och försöker liksom tänka ut hur saker ska bli och stöter och blöter och liksom debatterar med mig själv ibland. Mm. Jag har så svårt att föreställa mig, även om jag vet att de som sitter och styr landet, de är ju idioter, alltså lågbegåvade. Men du vet, jag är säker på att liksom ministrarnas medel-IQ ligger under svenska folkets medel-IQ. Ja, men någonstans på någon myndighet måste det finnas. Ja. Någonstans på någon myndighet måste det finnas personer som har sett detta komma.
Mm. Jag menar, okej, okay. Men det har du ju. Det är klart att det har funnits några stycken givetvis. Men och de kanske har hoppat av eller försökt slå larm eller fått sparken. Det vet vi ju inte, en del av dem, och en del har valt att hålla tysta för att de vill gärna behålla jobbet. Jag menar, det lär vi ju aldrig få veta vilket. Så att, men det är klart att det har funnits enstaka, givetvis. Men visst, det är fantastiskt. Men du vet, här kommer ju egohumanistfaktorn in i det hela också. Det som är mest opportunt för mig, det som är mest opportunt för mig att jag ska se god ut, det som min familj liksom tjänar mest på. Jag menar, många personer som har de här, sitter på de här positionerna, de tjänar väldigt bra och de har extremt bra ekonomiskt och de har vant sig vid en viss livsstil, plus att de får alla de här fördelarna som har ingått. Det har väl vänt nu, hoppas jag. Men tidigare har det ju ingått en massa fördelar med att vara en god egohumanist och liksom prata om alla människors lika värde och vi kan inte ställa grupp mot grupp och vi kan inte mäta människors liv i pengar, du vet. Mm. Man har fått så mycket pluspoäng av det, så det har övervägt by far alla eventuellt negativa grejer. Och det är ju också så abstrakt och ligger kanske i framtiden att du kommer att få lida för att du har gjort så här. Men belöningarna är här och nu.
Ja, nu när du ändå pratar om det så vill jag lite snabbt nämna Koas fantastiska artikel idag om vilken grupp tillhör du. Och så går han igenom det här, det börjar så här med, eller rubriken är, vad du vet och vad du inte vill veta. Att det finns så många människor som, det var Nietzsche som sa, en persons mentala styrka kan mätas i hur mycket sanning han eller hon kan tolerera. Eller mer exakt i vilken utsträckning han eller hon behöver få den utspädd, förklädd, sockrad, dämpad eller förfalskad. Och behöver inte säga så mycket mer att jag tycker verkligen ni ska läsa den. Och så delar han upp människor i grupper. Det är alltså globalisterna, de som är liksom helt ideologiskt övertygade. De är ju inte så många. Sen är det liksom offentligheten, den moraliska högplatån. Och sen finns det då de som är medlöpare, de som ingenting vet, ignoranterna, de som absolut inte vet och de är helt omottagliga för information. Och så har vi liksom ända ner till de som...
Jo, vad intressant. Ja.
Ja, det är så jäkla intressant. Och den tycker jag ni kan ta med er till nyårsmiddagen. Och diskutera i vilken grupp är du?
Mm, ja, precis. Gå runt och gör en enkät bland festfirarna. Mm. Hur identifierar du dig? Nu, Ingrid, nu måste vi gå vidare till familjen Schyffert-Refai.
Ja.
Berätta. Ja. Vad har hänt där? Det är ju de som du kallar, det är alltså då Henrik Schyffert och hans sambo Nour El Refai som precis har fått en liten baby. Och det är ju jättefint och trevligt för dem. Men enligt Henrik Schyffert så har detta renderat en flodvåg av näthat mot dem båda.
Och det är ju jättevanligt att svenskar skickar hatbrev till nyblivna föräldrar. Det är jättevanligt att svenskar hoppar på en svensk man och tycker att han är äcklig för att han har fått barn med en arabisk kvinna. Det är jättevanligt. Jag hör om det varje dag. Ops, ironi.
Ja, och folk har ju då försökt kolla upp om det låg någon sanning i detta eller inte. Och alltså förutom att Schyffert exploderade och kallade då sina meningsmotståndare på Instagram för satans rassetroll SD-svin. Utan att ha någon, eftersom det är anonyma människor, hur han vet att de är SD. Mm. Det vet jag inte. Det kan ju vara, även om det är någon som uppger att den är SD, vilket ingen har gjort vad jag vet, så kan ju det vara en lögn. Det kan ju vara en vänsterpartist som vill trolla lika gärna. Så det var hans lilla utbrott. Och Nour då i sin tur fick också bryt på Instagram och kallade sina meningsmotståndare för Jimmy Åkesson kuksugare. Det var väl trevligt av en nybliven mamma och sådär.
Ja, men alltså den reaktionen är så vansinnig att man liksom, har detta hänt överhuvudtaget? Eller behövde de lite uppmärksamhet? Har någon verkligen, ja klart att någon, jag får också folk som skriver taskiga saker på Twitter och så, men det är ju ingenting, det är ju bara att liksom blocka dem.
Ja, alltså folk har försökt att kolla upp detta. Han har själv lagt ut två skärmdumpar som jag har sett på Twitter och ingen av dem hade någonting med SD att göra överhuvudtaget. Och det var bara liksom någon som skrev att, det var, en av dem var jävligt äcklig och han skrev att han var typ bebisknullare och vad det nu var, men det var liksom mer allmänt vad ska man säga, allmänt äcklig och olämplig och taskig och vidrig kommentar. Men det var ju liksom ingenting politiskt i den, vad jag kunde säga. Och den andra kommentaren var också något sånt här. Och båda kontorna var typ nyskapade, du vet, med 6 följare. Så, trollvarningen bara liksom du, så här. Men ja, jag vet inte. Jag tror säkert att folk, eftersom de själva och framförallt Henrik Schyffert är så utåtagerande som han är. Och
ja, och att invandringen kostar som Netflix och en pizza. Alltså jag menar, det är ju för, han har ju byggt upp detta genom att vara väldigt oförskämd mot vanliga svenskar. Och då blir man oftast illa omtyckt.
Ja, precis. Han har själv skruvat upp ett tonläge som är extremt högt, va? Och jag försvarar inte dem som, jag försvarar inte någon som är oförskämd och säger äckliga saker på sociala medier. Jag tycker verkligen man ska undvika det i alla lägen, hur provokativa folk än är. Det som du säger, Inga, det är mycket bättre att bara blocka eller sätta dem på mute och bara skita i det. Men liksom, just att de här två drar igång hela den här stora grejen, jag vet inte. Det känns lite, utan att ha någon bevis för att det är så känns det som att de av någon anledning känner att de behöver lite uppmärksamhet. Jag vet inte om de tyckte att det har tydligen varit ett jäkla hula-ballon nu här idag om att Carina Berg har fått sin bebis. Jag vet inte om de var liksom avundsjuka på att andra kändisar blir mer uppmärksammade eller någonting. Jag vet inte, det är bara en arbetshypotes.
Har inte hänt i veckan ringt dem?
Jag vet inte, men man får liksom, och lite den här känslan av att de gärna vill, oh, alltså vill utnyttja det här att alla tycker att det är gulligt, såklart, med en liten familj med en nyfödd bebis. Det är ju mänskligt bara att tycka och sådär liksom. Och så ville de, det är än en gång en hypotes, att de ville utnyttja den känslan för att piska upp liksom sympati och att Jag vet inte.
Nu ringer kanske Hänt Extra och gör ett reportage om hur de tog sig igenom den svåra tiden när deras bebis blev hatad.
Ja, precis. Någon hade sett att någon hade kallat bebisen för blandis. Och kanske inte så trevligt, men jag vet inte, liksom rasistisk, SD-hatisk attack, vet jag inte om jag riktigt tycker att det är kvalificerat.
Ja, alltså det är det ju, man brukar ju säga blandäktenskap när man liksom gifter sig över etniska gränser. Men nej, med så mycket annat så är väl det också fult nu för tiden. Men det är ju ett faktum att barnet är ju halvt svenskt och halvt arabisk.
Det är ett faktum, ja. Ja. Etniskt blandad människa med en mamma från arabisk mamma och etnisk svensk pappa. Ja, det är ett faktum. Men nu för tiden, Inge, som du vet, så får man ju inte ens, man får inte ens slå fast fakta. Det fick ju den här Maya Forstater erfara i England, revisorn som råkade säga att det finns bara två kön, kvinnor är kvinnor och män är män. Sen kan man kalla sig vad man vill, men
det finns bara två kön.
Ja. Där blev hon av med jobbet och fick väl böta och blev utskämd. Okej, då vet vi. Man får inte akta dig för fakta. Farliga fakta. Du, jag tycker vi går vidare till vår återkommande och mest populära omslagsflicka.
Ja, faktiskt. Ebba Busch Thor. Och vi, där har vi också haft rätt en längre tid när vi till exempel har spekulerat i att Ebba Busch Thor kanske blir statsminister i den nya konservativa regeringen som vi hoppas se absolut senast 2022. Varför det? Jo, därför att vi sa att om nu Sverigedemokraterna blir största parti, då blir det ju svårt för Ulf Kristersson att hävda att det är minsann han som ska ha statsministerposten. Samtidigt som vi inte tror att Jimmie Åkesson faktiskt vill ha den.
Nej,
det är inte säkert att de vill ingå i regeringen. De kanske kör Dansk Folkeparti-taktiken, som ju har varit väldigt effektiv ända fram till i år, när plötsligt den taktiken var helt fel och de halverade sitt röstetal. Men där så menar vi då att Ebba kan nog båda ställa sig bakom, och så kan de ju säga äntligen ska vi få en kvinnlig statsminister.
Det är ju alltså då som så här att Nyheter Idag och Chang Frick har gjort en stor intervju med Ebba Busch Thor. Och det har ju såklart blivit ett himla liv och det, om det. Åh, så fruktansvärt. Hur kan hon synas i de här sammanhangen och alla möjliga...
Och legitimera sådana alternativmediejournalister. Fy Ebba, fy på dig!
Men i samband med den här intervjun då så skriver Chang att Sveriges nästa statsminister kan heta Ebba Busch Thor. Flera SD-källor bekräftar för Nyheter Idag att de föredrar KD-ledaren som statsminister framför Ulf Kristersson i händelse av att det konservativa blocket får egen majoritet efter nästa val. Och detta förvånar inte mig alls, för det skulle, det var precis det som var vår test, det skulle kunna lösa upp knutar.
Mm.
Och det finns många fördelar med det, precis som med Aida Hadzialic så har ju Ebba ett flertal fördelar i att hon är hyfsat ung, hon är jäkligt snygg, hon kan sjunga, hon kan prata, hon har humor, hon är bara rätt liksom på
och
alla.
Hon framstår ju faktiskt som väldigt äkta. Och alltså jag menar, folk säger, ja men hon är precis som alla de andra och hon är globalist och de andra. Tror inte det. Alltså Ebba Busch Thor är något så ovanligt som en svensk varmt troende kristen.
Mm.
Hon kommer ju från Livets Ord.
Ja, just det. Ja, det stämmer det.
Och detta har hon inga som helst problem med att berätta om och säga. Och hon är stolt över det och sådär. Mm. Och jag tror faktiskt att det här med lögner är inte riktigt hennes grej. Och vi såg ju, hon var ju den som först pratade med Åkesson. Och hon säger en del intressanta saker. Och vi ska lyssna på ett klipp.
Mm. Lyssna och titta för de som har video. Här kommer Ebba.
Om vi kommer, jag nämnde det innan, verklighetens folk. Det var ju din företrädare Göran Hägglund, vill jag minnas, som myntade det begreppet.
Ja.
Och om jag inte minns helt fel så beskrev han någonting i stil med folket och något slags etablissemang eller någon elit eller någon form av sådan. Jag vet inte, klassskillnad eller konflikt i samhället. Så håller du med om den analysen?
Ja, jag tycker att snarare att den har ökat i relevans idag. Det är helt uppenbart att det finns en etablerad elit som inte nödvändigtvis handlar om så att säga att man har mycket pengar kontra de som inte har det till exempel, utan det handlar om en samhällssyn och framförallt en övertygelse om att man har en rätt och riktig uppfattning om hur saker och ting är. Och människor som har en avvikande åsikt har så fel att de är liksom värda att ses ner på. Och där man pratar mycket om samförstånd, tolerans, öppenhet, men där man egentligen är extremt inskränkt och dömande på gränsen i vissa fall till hatisk i sin så kallade tolerans. Och där finns det absolut, tror jag, finns det absolut en slags elit som bidrar till att öka det här gapet mellan då det jag kallar för verklighetens folk idag. De som inte går att fundera på vad som är politiskt korrekt att tycka och inte. Vanliga människor och hårt arbetande som strävar på och försöker göra rätt för sig själv och sin familj. Och som bara önskar att politiken kunde sluta tjafsa, leverera liksom tillräckligt med poliser som kan utreda brott om man får sitt liksom hem utsatt för brott. Där man inte behöver oroa sig för om ens...
Det var väl fan. Johan Westerholm.
Vi bryter för ett kort telefonsamtal nu här.
Ja, vad fan, det är Johan Westerholm som ringer. Ja, där fick Chang ett telefonsamtal, men ni förstår ju liksom andemeningen och hela intervjun går i den här andan, tycker jag. Alltså att hon framstår som väldigt, att hon verkligen, alltså hon är väl Stefan Löfvens raka motsats, kan vi säga. Hon svarar ju verkligen på frågorna och verkar genuint, det är klart att hon är förberedd och hon kanske till och med har fått frågorna i förväg, det vet jag inte. Men man får en känsla av att hon tänker igenom varje svar. Mm. Det är inte liksom, nu ska jag läsa innan till här från en lapp, utan
Eller snarare, nu ska jag svara på någonting helt annat än den frågan Nej. Han ställde. Vilket ju alla andra politiker gör. Alltså det är någonting genuint med Ebba. Mm. Och hon, precis som du säger, det gör ju ingenting. Jag har inget emot att ge frågorna i förväg till den jag ska intervjua. Tvärtom blir det ju ofta bättre då, för då har de hunnit tänka igenom det. Istället för att de bara ska kasta ur sig någonting eller göra som politiker nu med och svara på något helt annat. För jag har bestämt att det är det här jag ska få fram. Detta är mina talepunkter och de tänker jag upprepa oavsett vilken fråga du ställer. Så att jag måste säga att jag har rätt stort förtroende för Ebba.
Mm. Och det har ju också visat sig i en hel del sån här partiledar popularitets, vad heter det,
förtroendemätningar. Ja.
Det är väl Ebba och Jimmie Åkesson som ligger i topp nu i den senaste vändan, va?
Ja, så är det. Och, ja. Men det tragiska är ju att det är bara 31% som har förtroende för dem. Det är ju inte länge sedan Reinfeldt var uppe på 50-60 när han var statsminister.
Mon Dieu, är det sant?
Ja, men du vet, de första 4 åren, Maria, då levererade de ju en massa saker. Det blev ju faktiskt förändringar. Sen var det ju det här när de liksom ballade ur och...
Usch, ärkepsykopaten som förde ett helt land bakom ljuset.
Jo, absolut. Men om vi ska vara ärliga så måste vi ändå säga att han genomförde saker. Det var skattelättnader och det blev förändringar. Sen var kanske inte så många av dem så bra, men man uppfattade dem som bra då i alla fall. Mm. Och handlingskraftigt. Här hände det något nytt efter typ 70 år med sossarna.
Det är sant.
Och, så att det är ju ett underbetyg för hela den svenska politikerkåren att de som ligger i topp bara har förtroende från 31%.
Jo, men tror du inte att det är att de som inte hade lagt sin röst på Ebba hade valt Jimmy och tvärtom? Så egentligen har de 60% om de bara hade varit en person.
Så att
det var positivt.
Jo, men så kan det absolut vara. Så kan det vara. Men nu har de ju ändå fler än som röstar på dem. Åtminstone Ebba. Hon når ju ut även bland de som inte röstar på KD. Och jag tror att om hon får mer utrymme och folk blir liksom... sluta vara sådär, kristna människor kan man ju inte lita på. De är bara hellörade och sitter i kyrkan och sjunger psalmer.
Är det någon man kan lita på, så är det väl kristna människor som har liksom...
Jag raljerar med hur svenskar ser på kristendomen nu för tiden.
Ja, svenskar har ett väldigt fånigt förhållande till kristendomen, skulle jag säga. Och just det där att, och det är så töntigt och det är så... och man måste visa hur cool man är som tycker att Gud är töntig och dum.
Visst. Ja, och det säger ju mer om dem själva. Men det intressanta är att den här intervjun då väckte ju väldig uppmärksamhet bland andra. Och i Expressen skriver Linda Järnek, jag vet inte
vad hon uttrycker. Järnek, ska det inte vara det eller? Ja, jag vet inte.
Ja. Med CK, ja. Ebba Busch Thor har låtit sig intervjuas av alternativmediesajten Nyheter Idag. Det är ett grepp som luktar desperation. Nej du, Linda Järnek, det luktar självförtroende att säga skit i det, jag intervjuas väl av vem jag vill.
Ja, jag skulle vilja säga så här att det är Linda Järnek som luktar desperation. Det är vad jag tycker. Och apropå det här, Ingrid, om vi nu ska börja och så smått avsluta det här programmet, så vill vi ju puffa lite för en person som verkligen inte är rädd och prata med alla, som vi gjorde i nyhetskrönika med igår.
Nyårskrönika.
Så är nyhetskrönika.
Ja, det sa du. Jeff Ahl, vi spelade in den här om dagen och den kommer att läggas ut till er imorgon på nyårsafton som en liten nyårskaramell.
Ja, se och hör gärna vår nyårskrönika. Jag tycker det blev bra och jag fick jättemycket utrymme, så att jag är dödnöjd. Jag är på stor bild och Jeff och Ingrid på, det är för att vi inte fattar bättre vad det gäller Skype faktiskt, ska ni veta. Men om ni också har lust att fortsätta titta och lyssna på oss, så glöm inte att man kan stötta oss via Swish, Bankgiro och Donorbox nummer.
Ja. Det är vi särskilt tacksamma för. Och sen så återstår väl då bara att önska ett gott slut och ett gott nytt år.
Ha ett underbart, en underbar nyårsafton alla, så hörs vi 2020.
Puss och kram!